Ja, du lyssnar förstås på CL-podden, en podcast om Champions League, ekonomi, journalistik och annat. Tillbaka efter landslagsuppehållet som den här gången inte bara var extremt långtråkigt utan även mycket tragiskt som vi alla vet. Jag heter i varje fall i vanlig ordning Christian Dahlström och idag har jag äran att välkomna Sveriges främsta expert på tysk fotboll till podden. Der sympatische experte, min kära vän Kevin Bader. Välkommen.
Tack så jättemycket. Tusen tack.
Vad har du haft för dig sen senast vi poddade?
Vad har jag haft senast? Det känns som att jag säger samma sak varje gång, men jag har poddat och redigerat.
Ja, Headlines-podden sen idag, eller?
Nej, den är ute.
Är den ute? Okej, jag försökte hitta den på min lur, men det kanske...
Det jävlares kanske lite.
Där. Ja, precis, exakt. Ja, varit full fart med landslagsfotboll för dig, eller?
Ja, min fokus ligger ju främst på det tyska landslaget, så det har varit mycket fokus kring hur Nagelsmann har tagit sig an den här stora uppgiften att försöka leda Tyskland till någon form av glory när det är hemma-EM som stundar runt hörnet.
Ja, och det inledde bra med 3-1 mot USA, va?
Mm, det såg väldigt uppfriskande ut. En tydlig struktur som man inte sett på flera år. Och på något vis också lite hopp om det som komma skall. Det har varit väldigt negativa rubriker de senaste åren.
Ja, och du, eftersom jag lyssnar på Stamplats så vet jag att du har varit försiktigt negativ till Nagelsmann. Men att du nu redan har börjat omfamna det här projektet.
Ja, jag kände lite att det här kan gå riktigt fel med tanke på Nagelsmanns historik och hur han är som tränare. Men precis som du är inne på där, jag börjar vekna lite i de tankarna och tänka lite mer positivt. Och inför varje mästerskap, oavsett hur det har sett ut innan, så är alltid hoppet om ett guld där. Det låter kanske banalt, men så är det helt enkelt.
Jag förstår. Själv har jag sedan vi poddade senast börjat må lite bättre, trots tragiken i vår omvärld. Jag har ju berättat att jag haft rätt mycket ångest att ta och jag vet inte hur intressant det här är för lyssnarna. Men jag tänker om man ska berätta vad man gjort sen sist så tycker jag att man kan vara ärlig med sånt också.
Det tycker jag.
Jag fick faktiskt ett, det här är mörkt, men jag fick ett sms från en god vän som är psykiatriker som skrev att jag kunde ringa henne dygnet runt om det blev akut, vilket gjorde mig väldigt rörd och gråtmild. Det var ganska fint, eller
hur? Det är ju väldigt vackert. Att ställa upp på det sättet och verkligen finnas där. Det är inte lätt.
Ja, nej, verkligen inte. Och det är inte många vänner som är så uppoffrande som hon. Så då blir man väldigt glad. Men du, vi har ett fullproppat program idag. Och jag tänker att vi börjar dagens avsnitt med ett litet nyhetssvep. Juventus är som vanligt närvarande i vårt nyhetssvep. Och det är tyvärr fortsatt inte särskilt positiva nyheter. Pogbas B-prov visade som väntat positivt. Den unge Fagioli är en av spelarna tillsammans med Saniolo och Tonali som åkt dit i den här betting-raiden. Även om det ännu är oklart exakt vad som har skett där. Så vi får vila på hanen lite grann vad gäller den affären. Dessutom har Juventus årsredovisning nu blivit offentlig. Och precis som vi förutspått här i podden så fortsätter de att läcka som ett såll. Förlusten för förra säsongen uppgår till enorma 117 miljoner euro. Och det är visserligen mycket bättre än 237 miljoner euro som var förlusten förra året. Men att man inte har lyckats täta den här läckan bättre än så här trots att covid och så vidare är borta. Det innebär att man antar det i alla fall att man måste ta in ännu mer kapital från deras redan trötta ägare. Samtidigt som man nu missar Europa då i år på grund av det straffet från UEFA. Så den här säsongens resultat kommer sannolikt också att bli en förlust eller slash en brakförlust kanske till och med. Det här börjar liksom nå tragikomiska nivåer hur mycket problem de har i Juventus. Det är som en Kalle Anka-stripp av katastrofer som bara utlöser varandra, eller hur?
Ja, det är en rå komedi på hög nivå.
Det är verkligen det. Ja, det är sällan skådat slag.
Ja.
Ett möjligt skäl till att min ångest släppt lite grann, åtminstone trots tragiken i omvärlden som i och för sig också påverkar mig, men det är ju att inflationen Nu verkar ge vika, Kevin. Vi har ju följt den här utvecklingen i podden sedan väldigt tidigt. Redan i maj förra året började vi uppdatera lite kring det här. Och då var reporäntan fortfarande 0,25. Och allmänheten brydde sig inte ett skvatt. Men nu är räntan högre än den varit på 15 år. Och de flesta med bolån har väl aldrig ens upplevt de här nivåerna eller ens trott att det var möjligt att de skulle studsa upp så här snabbt och högt. Man har ju liksom pratat om ett nytt lågränteparadigm och så vidare, och folk har ju vant sig vid de här låga räntorna. I början av inflationen så trodde nog många ekonomer att det skulle falla tillbaka snabbare än så här när produktionen och distributionen, value chains som man kallar det, när de har återhämtat sig efter pandemin och krigsutbrottet och räntehöjningarna dämpat efterfrågan och så vidare och så vidare. Och det har tagit lite längre tid, men i förra veckan kom inflationsdata från olika länder där bland annat Danmarks inflation rasade från 2,4% till 0,9%, Norges från 4,8% till 3,3% och Sveriges från 7,5% till 6,5% eller 4,7% till 4% om man ser till det som Riksbanken kallar kärninflationen, där man inte räknar in ränteeffekter och så. Och det kan man ju ha åsikter om vilket mått man ska använda, vilket som är mest rättvisande, men så är det i alla fall. Nobelprisvinnande ekonomen Paul Krugman skrev på Twitter att kriget mot inflationen är över, vi vann till ett väldigt lågt pris. Han använder visserligen ett väldigt specifikt och smalt inflationsmått som jag tror att många andra ekonomer underkänner. Men ja, ändå, det känns lite positivt. Och alltså, nedgången i Sverige var i och för sig också något mindre än Riksbanken hade trott innan. Så det lär bli en räntehöjning till i november. Och det kan såklart komma bakslag. Men ändå, visst känns det som att vi börjar närma oss en ljusning på riktigt här.
Jag hoppas ju verkligen det, precis som du är inne på. Det känns som att man kanske har gått igenom det värsta hittills, men att komma tillbaka till någon form av solsken och gröna ängar, det tar nog ett tag tills dess.
Ja, precis. Så är det ju. Och Sverige tycks ju ligga lite, liksom, lite efter i nedgången här. Och dessutom så är det ju så att man kommer inte släppa på bara för att den når inom det här intervallet som de har 1-3%. Och framförallt så kommer de inte signalera att de ska göra det heller, därför att det är väldigt mycket psykologi i ekonomi. Så att Riksbanken kommer ju att hävda att, men, som de gör i deras räntebaneprognoser som de publicerar på sin hemsida. Jag minns faktiskt att jag hade Stefan Ingves som föreläsare på civilekonomprogrammet. När han var riksbankschef redan då. Och jag hade faktiskt även vice, hon som blev vice riksbankschef, jag minns inte vad hon hette, men hon var vår lärare på nationalekonomi mikro eller vad fan det var. Men han sa ju det att han var så stolt över den här räntebanan att de publicerade den offentligt. Jag tror att han sa att de var den enda riksbanken i världen som gjorde det, eller den första eller något i den stilen. Men nackdelen med den där, det är ju att den aldrig stämmer. Alltså, titta på hur den såg ut för 2 år sedan och vad vi skulle ligga nu. Det är verkligen bara gissningar. Men i alla fall, den kommer ju, alltså, om man tittar på den nu så tror ju de att räntan ska ligga på de här höga nivåerna i liksom, 2 år till eller något sånt där. Liksom. Och det, jag tror inte det, men vi får väl se. Men det är väldigt mycket psykologi som sagt, och det sista de vill signalera det är att snart är det över så att ni kan börja spendera redan nu, för då kommer det att bli bakslag enligt deras teorier i alla fall. Den saudiska ligans publiksnitt har fått sig en rejäl skjuts av att de spenderat 10 miljarder kronor i övergångssummor och antagligen minst lika mycket, om inte mer, på spelarlöner i sommar. Tyvärr har skjutsen varit nedåt, Kevin. Publiksnittet har när en tredjedel av ligan spelats gått ner med 15% från 10 000 till 8 500 i snitt på matcherna, där en av matcherna i högsta ligan hade en publik på, håll i det nu, 133 pers. När Gerrards och Jordan Hendersons Al-Etifak spelade borta mot ABBA var det också väldigt lite. Det var under 1 000 pers i publiken, närmare bestämt 976 betalande. Jag tycker, alltså, det måste ju ändå vara väldigt speciellt för Gerard och Henderson att spela enbart inför spelarnas närmast sörjande. Tror inte att de, alltså de måste liksom ha börjat fundera på vad i helvete de gör där?
Ja, verkligen. Alltså, Bayern Münchens öppna träning har ju fler människor hos sig. Det säger väl kanske också någonting kring det hela, men nej. Man har ju hört rykten nu att det är fler och fler stjärnor där borta som börjar tvivla på sitt val helt enkelt kring att gå dit. Så vi får väl se.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Andra klubbar som har publicerat sina årsredovisningar är bland annat Ajax och de portugisiska toppklubbarna, rapporterar Swiss Ramble. Ajax gjorde hela 55 miljoner euro i vinst förra året före skatt, vilket är väldigt imponerande. Detta mycket tack vare extraordinära intäkter i form av spelarförsäljningar, men det är ju en del av deras affärsmodell, så att det är ju inte så konstigt. De gick 32 miljoner back året innan och har alltså förbättrat resultatet med 87 miljoner euro. Porto var den enda av toppklubbarna i Portugal som gick back. Ganska ordentligt i och för sig, 47 miljoner euro minus före skatt. Men de sålde ju Otavio till Saudi i augusti för 60 miljoner euro, som du kanske minns. Mm. Så hade den affären gått igenom innan halvårsskiftet så hade de gått plus, vilket de gjorde även året innan dess. De har ju dessutom guldklimpen Diogo Costa kvar i kassen nu, som jag gissar att de nästan räknade med att sälja i sommar. United ska, enligt en United-podd jag lyssnar på, ska ha scoutat honom intensivt i 2 år. Men valde Onana till sist på Ten Hags initiativ då. Sporting gick plus 26 miljoner euro, Benfica 21 miljoner och Braga 2 miljoner. Jag tycker att det är väldigt imponerande hur klubbar som Ajax och de här portugisiska klubbarna har lyckats nå plusresultat så här efter pandemin. Intressant.
Ja, verkligen. Och det visar också på hur deras verksamhet fungerar och hur de investerar och satsar på främst då unga lovande spelare eller egna talanger från akademin. Så det är ju verkligen någonting som bär frukt. Svårt för de stora klubbarna att ta efter alltid, men det är någonting man vill helst se också mer av än att bara öppna plånboken och slänga pengar på vilken storspelare som helst.
Sir Jim Ratcliffe ska enligt flera engelska källor kommit överens med Glazer-familjen om att köpa 25% av Manchester United för 1,3 miljarder pund eller 1,4, lite olika siffror där. Den katariske sheiken Yassim ska ha bjudit 5 miljarder pund för hela klubben, som dessutom har 1 miljard pund i skulder som han då skulle ta över, vilket antagligen då betyder att budet var värt 6 miljarder pund. Senare idag så ska United ha styrelsemöte där den här affären med Jim Ratcliffe väntas klubbas igenom. Många United-supportrar tycks föredra ett fullständigt övertagande, eller i stort sett alla skulle jag tro skulle föredra det, och många sneglade därför mot Qatar-budet, även om vissa var väldigt nöjda med att slippa det också, tror jag. Men personligen dock, även om jag ska sticka ut hakan lite grann här, jag vet inte om det är så mycket, men jag tror ju inte att Ratcliffe tänker nöja sig med 25% utan att det finns någon form av bindande avtal om att han ska få köpa resten på sikt. Det har ju pratats lite grann om det, men jag tycker att det känns helt givet. Annars är han ju inte särskilt smart. Och har man blivit så rik som han från i stort sett ingenting, så har man nog lite känsla för affärer. Jag tänker att eftersom Glazers är ju så hatade och har ett liksom väldigt speciellt sätt att styra klubben på, som inte alls känns attraktivt att bli minoritetsägare i. Alltså man behöver förbättra relationen till supporterna, man behöver få ner skulderna, investera i infrastruktur ganska akut, alltså arenan och Carrington heter deras träningsanläggning, va? Alltså inget av det där är ju Glazers intresserad av. Och jag har ju ibland fel i mina profetior om sportsliga resultat, Kevin, men nästan aldrig vad gäller ekonomi. Vågar du sätta emot mig här, eller vad tror du kommer hända?
Nej, jag tror verkligen att du är helt rätt på det. Det känns som att Glazers vill ta in honom så att han tar över kanske den sportsliga delen lite mera och säger vad man ska göra och tycka till, och så att de kan på något vis åka med en form av renaissance av United, en tvätt om man nu vill kalla det så, och sedan allt eftersom när allt ser bättre och bättre ut så kanske de tackar för sig och säljer av mer och mer och också gör en bättre exit och kanske också tjänar lite mer pengar på det hela, jag vet inte.
Alltså för att vara tydlig, jag tror att det redan är överenskommet. Jag tror inte att han går in med så mycket pengar för att köpa 25% om man inte har någon form av garanti på att han kommer få köpa resten av deras aktier. Och sen så kan det mycket väl vara så som du säger, alltså till exempel att man, att priset på återstående aktier är knutet till aktiekursen på, den ligger på New York börsen och att man då säger att det här är priset vi tänker oss nu, det här är index liksom, för jag menar, det priset som han betalar är inte i paritet med vad aktierna kostar nu, utan han betalar en premium där redan som det är, men man tänker sig att vi sätter ett index nu att du betalar 50% över aktiekursen eller vad det nu är, det kanske är dubbelt så mycket till och med nu. Och sen så får du köpa den här chunken av aktier om ett år, den här om två år och den här om tre år. Och då ska det vara liksom priset på aktien på New York-börsen plus en markup på 100% eller vad man nu kommer överens om. Någon sån lösning där Glazers ändå får ta del av den förhoppningsvis en bra utveckling nu efter att han tar över, och man får ju bara anta att han har förstått att han behöver investera och förbättra saker och så vidare.
Exakt, ja. De känner väl kanske att de vad var det, de sa att de kunde sälja för 10 eller någonting sånt, och Qatar-budet var på 6. Så de har ju en viss, vissa tycker väldigt skev uppfattning av vad United är värt, och det är ju inte så mycket värt just nu. Det var, om jag förstod det rätt, var 6 nästan det dubbla redan vad det är värt i dagsläget, men man vet ju potentialen på en av världens största klubbar i världen, vad det kan bli när det är i riktigt ståtligt form.
Ja, alltså värdet som man pratade om då, det är ju, alltså 3 miljarder, det är ju värdet på alla aktier om man skulle liksom utgå bara från priset på börsen. Det är ju inte heller en korrekt värdering liksom, utan klubben är ju värd vad säljare och köpare kommer överens om, och jag tror att Glazers kanske har en poäng med att, eller uppenbarligen har de det, eftersom den här Katarien bjöd motsvarande 6 miljarder, så vore det ju korkat av dem att ta 3 eller sådär. Så att pris, exakt vad det är värt, det är en närmast filosofisk fråga.
Verkligen.
Det var notiserna för den här gången. Idag kommer vi att snacka upp nästa veckas CL-matcher. Vi ska även få inblick i något som jag har velat veta mer om länge, nämligen fotbollens kommersiella intäkter, alltså sponsdealar med olika företag. Och jag har sjukt nog fått en intervju med den brasilianske toppkonsulten Ricardo Fort, som tidigare arbetat länge på bland annat Coca-Cola och Visa i USA, som ju är två av de allra största bolagen inom sportspons såklart, där han har varit högsta chef för deras respektive globala sponsoravtal med FIFA, UEFA, IOK, NFL, Formel 1 och så vidare och så vidare. Så idag kommer ni få första delen av intervjun och i nästa avsnitt kommer ni att få den andra delen. Varannat avsnitt av podden är ju Patreon-exklusivt, så blir Patreon för 10 kronor per månad plus moms, om man väljer lägsta nivån och månadsgräns då. Så får ni lyssna på alla avsnitt utan reklam dessutom. Patreon.com/CL-podden är det som gäller. Men innan vi drar igång den intervjun, Kevin, så tänkte jag att vi skulle haka på lite kort på Saudi-notisen. Mm. För den här enorma satsningen har alltså varit en katastrof hittills. Man kanske skulle kunna tro att höjda biljettpriser är förklaringen. Det var någon som frågade om det, nämligen när jag skrev om det här på Twitter också. Vi har ju sett exempelvis då hur priserna på Miamis biljetter har ökat
otroligt, ja.
Otroligt mycket sen Messi kom dit. Men i Saudi Pro League kostar en säsongsbiljett till Cristiano Ronaldos Al Nassr, deras 17 hemmafighter, från 2000 kronor och uppåt, alltså för alla 17 matcher. Och saudierna har 36 miljoner invånare dessutom, och de verkar ju ha ett stort fotbollsintresse sedan länge. Det är dessutom så att arenorna är stora, med tre arenor som har över 60 000 platser, och i genomsnitt har de 27 000 platser. Men de är alltså i genomsnitt fyllda till en knapp tredjedel. Det är klart att det är ojämnt fördelat, såklart då, men 8500 i snitt kan jämföras med Bundesligas snitt på 26 000 pers. Och då pratar jag dessutom om Schweite Bundesliga. Alltså, de är i nivå med Dritte Bundesliga, alltså tredjeligan i Tyskland. Och man kan nog förvänta sig att publiken kanske ökar i slutet av säsongen när ligan avgörs. Jag vet inte om det kanske är väderberoende också. Det kanske är svinvarmt här första matcherna på säsongen. Det borde jag kanske ha kollat upp. Men om det nu är ett så fotbollstokigt land som man har fått höra, och de har tagit hit Neymar och Ronaldo och Benzema och alla andra, då måste jag ändå säga att jag tycker att det var chockerande dåligt där, även för mig som ju redan i somras ställde mig skeptisk till den här satsningen.
Nej, jag tycker du är helt rätt på det. Det är väldigt fascinerande. Jag har ju inte följt den saudiska ligan innan, men precis som du var inne på, jag har också hört om att kulturen och efterfrågan har varit stor där, att de har en liga redan som är väldigt attraktiv för deras åskådare, men har så låg åskådarsiffra, det är sjukt.
Ja, men det är verkligen, alltså, jag kan verkligen inte begripa hur det går till. Hur kan man inte, alltså, lyckas bättre med det? Och jag pratade ju för övrigt med Ricardo Fort om situationen i Italien. Med, vet, gamla slitna arenor och problem med publik. Alltså, de har ju visserligen rätt bra tryck då. Och särskilt senaste typ två säsongerna har ju Inter och Milan fått ett jävla uppsving. Men de har inte lika hög beläggning som i Premier League, där det i stort sett alltid är fullsatt på alla arenor. I Italien finns dessutom en kultur där publiken flyttar upp till lediga platser högre upp på läktaren när matchen drar igång för att se bättre. De byter platser helt enkelt och struntar i att de har köpt där nere. Vilket också gör att det ser tommare ut närmast plan än det själva verket är. Att saudierna inte lyckas fylla sina arenor ens nu med alla de här stjärnorna, samtidigt som Ricardo Fort berättade att de i stort sett gav bort tv-rättigheterna gratis till tv-bolag. Alltså, jag har ännu svårare nu att se hur de ska lyckas bygga något vidare intresse eller någon affärsmässighet av det här, annat än i bästa fall på mycket lång sikt med liksom inte ens halvfulla arenor och redan nu i knappt gångbart att sälja de här rättigheterna. Hur ska de lyckas med det? Vad tänker du?
Jag tänker tyvärr att det här är, alltså, självfallet vill de att deras liga ska höja i värde och att fler ska titta på den i publiken framförallt. Men jag tror framförallt att det här är gjort för just VM 2034, att det är på något vis bara Bara titta vad vi investerar i fotboll, titta vad vi gör för fotbollen här hos oss. Därför ansöker vi till ett mästerskap. Ja, det tror jag är det, är det viktigaste för dem, att få VM:et, och det kommer de ju få, det vet ju alla om. Så det är väl, så länge de får VM:et kommer de vara nöjda, och sen får de helt enkelt se hur det utvecklar sig därefter. Så
ja, men det är en jättebra poäng. Med det sagt så ska vi prata med Ricardo Fort, Coca-Cola och Visa-direktören, som numera är konsult och precis har flyttat till Portugal från USA. Så här låter det.
I wanted to start to talk about the sponsorship deals and a particular one that I read about the other day. It's a Newcastle's shirt sponsor. It used to be a Chinese gambling company that paid £6.5 million per year, and now a Saudi Arabian events company, which is also owned by their sovereign investment fund, they've stepped in, and their deal is worth £25 million a year. And obviously, you can debate whether the financial fair play rules are good or not, but they do emphasize that these deals have to reflect true market value. And this is just one example. Of course, PSG and other clubs have been accused of inflating their sponsorships deals earlier. And you obviously have insight into the market. Are these prices fair, or are they inflated, in your opinion?
Well, I think especially now, if you look at the Newcastle one, I think it's a fair market price. You know, for what it is and for the performance of the team, I think it's not out of bounds to get this kind of investment. But then there is one other thing that you have to take into account, which is, and that happened with Abu Dhabi companies and Manchester City. It happened with Qatari companies and PSG. All the companies in these countries whose funds owns the some Premier League clubs, they are not obligated to invest. But if they are going to invest, they have just one club to invest, because a Saudi company is not going to invest in a competitor of a Saudi-owned club. So, you know, that alone increases the prices, because, you know, there are just a few companies in Saudi, you know, that can do it, and there's just one club that can invest. So I think there's a, you know, they might have paid a little bit more, but not much more. I think they, you know, if they went to market an American company, an Asian company, would have paid them $25 million with no problem.
Okay, yeah. I mean, obviously they reached the Champions League, which is good, but I was just thinking that this, you know, a gambling company seems to me like a very, you know, profitable company, and that this events firm just, you know, overpaid or paid more than them seemed a bit weird. But let's go on and talk a little bit more about sports washing that, you know, has been assumed to be the primary explanation for why countries like Saudi Arabia and Qatar invest in football. But some experts argue that the main motivation instead is seeking acceptance in the region where you invest, with the actual goal being other investments in these areas, such as mainly energy infrastructure like Gazprom's pipelines in Germany, or Saudi Arabian wind turbines along the coast of Newcastle, and so on. In your opinion, what's the reason behind these countries' investments in football?
It's probably a combination of everything that you mentioned. There is a little bit of economic development and investment in the other countries. There is a little bit of polishing the image of the country. There is a little bit of diversifying the sources of income of the country. So, you know, depending, I guess, on the moment, one of these levers can be dialed up or dialed down. But in general, there is not a single reason for doing this. It's easy today when we look at, you know, Saudi or Qatar, and you criticize them on the sports washing side. But if you go back 20 years, what Emirates and Dubai have done, I mean, it's not very different than what's happening today. But for some reason, it's easier for us to go on vacation to Dubai because we think and see Dubai in a certain way, than thinking about, oh, I'm going on vacation to Riyadh. No, they are just in different moments of their processes. So hopefully by investing, these countries are going to change as well for the better, according to what we think it's better right now. And eventually in 20 years, they will be, they have different policies and different, approaches to some issues on human rights that we see all the time. But yeah, so there are multiple reasons for them to do it.
Yeah, okay. I wanted to talk a little bit about the social media. And I guess, 20 years ago or something like that, sponsorships between clubs and brands, and you've been in the business for long, so you would know that better than me, but it was more of a one-way communication. But with the social media age, there's a lot more fan interaction. For instance, a lot of fans dislike the management of Manchester United. So when the club promotes a sponsor on social media, fans will slaughter the brand in the comments. And I find that so interesting. But do brands value visibility and, brand recognition so high that they don't really care about this? Or are the values that they want associated with their brand significant enough to make them at least think twice about partnering with such clubs or perhaps not pay as much?
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Well, surprisingly, a lot of the brands don't think it through when they are signing new sponsorships. So the risks associated with a sponsorship, I mean, they exist. And if you do your homework and you do some background checks, at least you are prepared to what you're going to face during the contract. But most companies don't do that. So, I'm always surprised that sponsors are surprised with some backlash, because the reality, they're going to happen, and it's normal. Now, it depends on how the brands position themselves and how they talk to fans, what they offer to friends. Because if the fans see a brand as as adding value to their relationship with the club, are they offering interesting content? Are they creating experiences that I like? Are they respecting the club? The brand is somehow protected. I see brands suffering when they don't understand the club, the history, the values, and then they end up being criticized. But in general, if the marketers of the sponsor are good, are doing their job well, do the job well during the contract, etc., then it's unlikely that the brand is going to be very criticized. There's always going to be some sort of criticism.
Yeah, I actually heard you talk about another problem in another interview about the kind of opposite situation where the clubs don't vet the sponsor enough. we've seen in Italian football, for instance, that they have like crypto sponsors and stuff like that that postpone their payments or withdraw their sponsorships. And so
yes, it's true. The commercial departments of the clubs, they are under such a, you know, enormous pressure to close deals, to bring money, that they don't do their due diligence. And it's not just European football clubs, because all the problems that some, you know, crypto players had in the US as well is the same thing. I mean, you see big stars like Tom Brady associating himself with companies that, I mean, who's the business of some of these companies were clearly in trouble, and no, they got the check and do the advertising and move. So the due diligence background checks is not a common practice, and it's so important to protect, you know, everyone.
Yeah, but if going back to the last question, if a good marketer looks at a deal, are they willing to pay more to sponsor teams where the fans are satisfied with how the club is managed? Is that fair?
I wouldn't say they are willing to pay more, but I think that the main difference is, do you sign this deal or don't you? And I have seen many contracts where you do the due diligence and you realize that there are some people involved on the other side that you don't want to be associated with. And you just cut the contract, stop everything. In other situations, which are not that extreme, what you do is to say, hey, and I experienced that in Formula One, for example. We're about to sign a contract, ran some background checks. We saw something that we were concerned, so we talked to the people at Formula One. And they explained what was, gave me context, and I say, okay, so that's no problem then. And we went ahead and signed the contract. So it's more of a knowing what you need to know to make your decisions better. So sometimes you find nothing, sometimes you find things that you need to clarify, and sometimes you just have to stop everything and discontinue, you know, the project. But if you do it right, you'll be in a better position to make a decision.
Okay. Are there a lot of clauses in those contracts too with the sponsor? Like I'm thinking, like, for instance, Juventus right now, they have a lot of bad media with the, you know, the doping and illegal betting, and even with the stock market not giving information in time. Are there such clauses in the contracts so that the sponsor is a little more safe if something bad
it's
happens?
It's hard, you know, looking back, it's easy to say, oh, if you have these three or four clauses in your contract, you can get out of it, or you can. But it's really hard not knowing what will happen in the future, what kind of things. So usually what you have in contracts is a morals clause, which is basically, if you do something horrible, I can terminate the contract and I don't pay you anything. The problem with the morals clause is proving that you are infringing the morals clause. Because you can say, and I had this with a couple of athletes, for example. The athlete is arrested driving drunk. And then you say, oh, we're going to terminate your contract. Say, no. He hasn't been indicted yet. He's been arrested. So you have to wait and wait and wait. And there's public pressure to do something. And it's a very difficult situation. During COVID, at the beginning of COVID, when all the Olympic Games were postponed, all the sponsors were looking at the IOC and saying, hey, is this cause for termination, or is this cause for being refunded? But the reality, it wasn't. So it took, you know, months, if not years, to agree that, you know, that was unpredictable. That's something that one side cannot compensate the other, and everybody was happy with the result. But it takes some time to discuss this. And for the sponsor, sometimes you don't have the time, because there's a lot of public pressure to do something, right?
Yeah. And hiring a lot of lawyers is not cheap either. So those processes can be pretty expensive, yes. I guess.
Yes, yes.
But social media has been part of the game for a while. But at least to me, it seems that its importance has grown in the last couple of years. I mean, most players seem to have accounts on all major platforms now, and much of their content comes off as, you know, quite generic and boring, giving the impression that they're obligated to be on certain platforms and post at a certain frequency, perhaps. And I'm curious about, you know, what the driving force behind this is. Is it contractual demands from the club sponsors or the players themselves that wants to, you know, kind of expand their commercial reach or whatever? Or is there some other force at play here?
No, it's mostly players position themselves as brands, increasing the reach of their messages using multiple platforms so that when they go to brands, they can say, I'm talking daily with, you know, 50 million people and therefore I have this type of value for you. But when you look at what they do, if their career is well managed, the content, what they are posting is still authentic, still interesting, and you see some branded messages, but no, in general, you say, no, I want to continue to follow this person because I like what he or she is doing. Then they have the exceptions of there are some athletes that they just post paid, you know, advertising, and then it's very annoying. No, but the brands, they understand who are the good ones, who are the not so good ones. And if you get someone which is a superstar, has, you know, 100 million followers, I mean, he's being sponsored more because he's a media platform than a content creator. A content creator is, you know, if you have, you know, 10,000, 15, 20,000 followers, you are a content creator, you're very authentic, and you have value for brands, a certain value for brands. If you have 100 million, then you are better than many, the most magazines, most websites, most, you know, TV shows.
Yeah. But actually, my next question is about that thing, because I do work a little bit with social media too, and like clubs and players, these social media platforms, they also generate their revenue by offering visibility to brands. So they are, in one way, competitors too, and they do change their algorithms and sometimes quite dramatically to make more money. So a player or a club's follower count doesn't really, you know, guarantee post visibility anymore, unless you pay the platform for reach also, but, you know, even accounts with less followers can pay for the same reach. Is the follower count still important for brands and football clubs in that sense, or is it important for other reasons, you know, prestige or appearance or something?
Ja, det blev en cliffhanger där i slutet, Kevin, för att uppmuntra er att bli patroner. Och jag tycker att även om vi har haft bra gäster under de här 6 åren eller vad det är, som Champions League-vinnaren Bayern München, Björn Andersson, den amerikanska VM-hjälten Alexi Lalas. Vi hade med arkitekten Markus Pfisterer från Tyskland som ritat bland annat nya Bernabeu, eller han och hans team. Vi har haft med Gazetta-journalisten Alex Frosio, David Amoyal och många, många fler. Jag tycker ändå att det här känns extra roligt, eller vad tycker du?
Det är riktigt imponerande och kul att du fick in honom i podden. Det är ju väldigt intressant att höra honom och hela hans bakgrund och hela det maskineriet som han är aktiv inom.
Ja, för det är en väldigt stor del av intäkterna. Mm. Det är klart att tv-pengarna är ännu större och... även matchdagsintäkter, alltså biljettförsäljning och så där, är också en stor del. Men sponsdelen är väldigt stor och större betydelse med tiden, tror jag. Så jag tyckte det var sjukt intressant att höra. Och i nästa del av den här intervjun får ni höra dels den här cliffhangen då om hur algoritmförändringar påverkar värdet av antal följare för klubbar och spelare. Vi pratar även om varför Coca-Cola inte köper tröjspons. Vilka faktorer som gör att varumärken hellre väljer Premier League än Serie A. Det var inte de jag trodde, kan jag säga. Men också varför det kan vara smartare att välja större varumärken som sponsorer även om man får sämre betalt. vad de andra ligorna behöver göra för att konkurrera med PL och dessutom vad han tror om just Saudi-ligans framtid. Och där hade han ett otroligt intressant resonemang. Så det kostar från 10 spänn plus moms i månaden. Och nu släpper ju inflationen dessutom, Kevin. Så att, det har ni råd med, eller hur?
Verkligen, det tycker jag. Det är bara att slå till.
Exakt.
Det är bara att slå till.
Jag tyckte att det var lite extra intressant, Kevin, att höra att sponsoravtalen ofta inte är så genomtänkta som man kan tro. Alltså varken från varumärkenas sida eller klubbarnas. Och egentligen vet jag faktiskt inte varför jag är så överraskad, för mycket fotbollsklubbar gör känns lite så här oprofessionellt. Men visst var det intressant att höra att sponsorskapen inte sällan är dåligt genomtänkt helt enkelt.
Ja, verkligen. Man tänker ju när det är på den här nivån att det är verkligen tydligt och extremt genomtänkt och man har en långtidsvision över det hela. Men ja, nej, det är väl som livet i allmänhet, att det blir lite snabba bollar helt enkelt.
Ja, och han pratar om att de här kommersiella avdelningarna på klubbarna är så himla under så stor press att dra in pengar att det blir lockande, inte minst för italienska klubbar till exempel, att ta in de här krypto och bolagen och de här fan token företagen och så vidare som erbjuder mer pengar, men ofta väldigt väldigt osäkra pengar, vilket vi har sett också till exempel med Inter som har liksom jag stod utan tröjsponsor helt plötsligt och sådär. Och det ser ju inte bra ut, inte heller för andra sponsorer. Vad är det här för, alltså, hur gör de sin business liksom? Har de inte bättre koll? Vettar de inte sina företag? Ser de inte till att få någon form av garantier på betalningar? Alltså ta betalt upfront eller ifall det nu är en osäker sponsor eller vad det nu kan vara. Det framstår som väldigt desperat och märkligt. Det tyckte jag var superintressant. Du, idag blir det inga vinnare och förlorare eftersom vi har lite tajt med tid, men innan vi säger adjö ska vi ändå snacka upp nästa omgång av CL som är nu på tisdag och onsdag. Det känns ju fantastiskt kul att det är, den drar igång nu igen efter det här långa landslagsuppehållet. Och vi börjar såklart då med grupp A. CL-klassikergruppen som jag tänker på den som, där ju Bayern leder med 6 poäng för Galatasaray på 4, Köpenhamn på 1 och Manchester United på 0. På tal om en av mina dåliga sportsliga profetior, jag har ju trott lite grann på Manchester United i år. Vi får väl se om det artar sig med tiden, men hittills har det varit en dålig spaning. Galatasaray möter ju Bayern i Istanbul i en av de två tidiga tisdagsmatcherna. United möter sen Köpenhamn på Old Trafford på kvällen. Bayern München har Mainz i helgen och Darmstadt i nästa omgång. Jag tycker det känns som bra förutsättningar inför den här matchen. United har visserligen Sheffield i helgen, men sen City och Newcastle i ligan efter det. Och nästan lite av en måste-match i den här matchen mot Köpenhamn. Vad tror du om de här två matcherna?
I Bayerns fall, precis som du är inne på, det är väldigt tacksamt att man har det spelschemat i ligan. Sen ska det också understrykas att Manuel Neuer är redo för spel igen. Väldigt trevligt för honom. Han har ju varit borta 10 månader nu sedan sin skidolycka. Frågetecken kring Kimmich i inspelande stund. Han har dragit på sin influensa på landslagsuppehållet. Han spelar inga matcher heller. Så lite osäkerhet där, men han ska nog hinna bli frisk till Galatasaray-matchen. Och det är ju tacksamt då att man har då Mainz innan dess. Så det här är matchen de bara ska ställa av, enkelt sagt. Så ja, ska de vinna den gruppen så som de har planerat, helt enkelt. Men när det kommer till United, precis som du är inne på det här, det är ju ett pressat läge. Det är Köpenhamn som ändå har visat på framfötterna. Det är dock bortaplan, men det blir roligt med hela den här höjfält i United, danskt där, men samtidigt har man Köpenhamn, har vi lite svenskt också. Så jag tror att det blir en rysare. Ändå om United självfallet är stora favoriter inför, så skulle jag inte ta det för en given seger.
Nej, precis. Jag vet inte riktigt hur det ser ut med deras skadeproblematik i backlinjen och sådär, men ja, jag tror nog ändå att de löser det till slut, men det ska bli väldigt spännande för att de är verkligen under press nu. I grupp B har vi något överraskande Lens på första platsen på 4 poäng, Arsenal 2 på 3 poäng, Sevilla 3 på 2 poäng och PSV Eindhoven sist på 1 poäng. Sevilla möter Arsenal i Spanien och Lens tar emot PSV. Sevilla har Real Madrid på lördag nu i Sevilla medan Arsenal möter Chelsea i ett London derby på Stamford Bridge. Vad tror du om den här omgången i grupp B?
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ja, alltså Lens och PSV är jag ju, den känns ju jäkligt oviss för att jag är inte lika insatt i dessa två lag, men med tanke på det som jag sett hittills och så tror jag ändå att Lens på hemmaplan ska kunna greja det. Däremot Sevilla Arsenal, den känns ännu lurigare om man nästan ska säga så. Du var inne på det med Sevilla Real, där har man ju redan mötet mellan Sergio Ramos och sin gamla klubb samtidigt som Arsenal vill haka på i Premier League-fighten, så vill de ju heller också inte göra dåligt ifrån sin Champions League. Så den matchen i Sevilla, den kommer bli extremt rolig att följa tycker jag på många sätt och vis.
Det känns inte som att något av lagen kommer att vila spelare i helgen. Det kan de inte göra liksom.
Precis. Tråkigt nog, jag tror att det kommer bli en sån här match där båda kommer vilja så mycket så att det helt enkelt slutar med ett kryss i Sevilla Arsenal. Och sen säger jag väl en vinst för Lens.
Ja, i grupp C då, i grupp C har vi Real Madrid på första platsen med två raka vinster och 6 poäng. Sen Napoli och Braga på 3 vardera och Union Berlin tyvärr sist på 0 poäng. Det går inte bra just nu. Napoli möter Berlin på bortaplan medan Real Madrid och Braga möts i Braga. Napoli har sopiga Verona på bortaplan i helgen men har redan hamnat efter i ligan och lär ju inte kunna vila så många spelare trots allt då. Dessutom möter man Milan i nästa ligamatch. Real Madrid möter som vi sagt tidigare Sevilla i helgen men har vunnit 10 av sina 11 matcher den här säsongen i ligan och CL så att de har kanonform trots allt. Vad tror du om den här omgången i grupp C?
Real tar det, självfallet. Det behöver vi inte diskutera så mycket mera. Matchen i Berlin är ju desto hetare på många sätt och vis. Union Berlin är i skrivande stund i en extrem kris. Deras största kris på flera år. De har 7 raka förluster. Nu inför Napoli-matchen ställs de mot det formstarkaste laget i Tyskland, Stuttgart. Så där är verkligen frågetecknet. Ska man nu kunna bryta den här negativa trenden? Det positiva är ju för Unions del att det ser ut som att Rani Khedira och Robin Knoche, två viktiga pelare de senaste åren, är tillbaka från skada. Och man har ju snackat mycket om att Union är egentligen ett lag som man kan rotera vilken spelare som helst, men de kan fortfarande performa på samma nivå. Det har inte varit fallet den här säsongen och med de två tillbaka med kanske en seger mot Stuttgart och ett uppsving där tror jag fan att Napoli kan få det hett om öronen i Berlin och nu är jag självklart subjektiv här men jag tror fan att det blir en seger för Union Berlin. Uddamålseger, en extremt målrik match.
Än så länge så tycker jag väl att min Bonucci-spaning om att det inte lirar, den måste ju ändå ses som rätt hittills i alla fall.
Ja, det får jag väl medge. Men jag tycker ändå att det finns ett högre tak där som okay. Jag hoppas att han kan nå.
All right. Sista gruppen på tisdag är logiskt nog grupp D, där Real Sociedad och Inter har 4 poäng vardera, Salzburg 3 och Benfica 0. Inter möter Salzburg i Milano i den andra tidiga tisdagsmatchen. Benfica tar emot Real Sociedad. Inter har Torino borta i helgen och Roma nästa helg. Sociedad har ju fått en bra start i CL och har Mallorca i helgen och Rayo efter det. Vilket är ganska överkomligt ändå, men däremellan då alltså den här bortamatchen mot Benfica som har 0 poäng och kniven mot strupen. Vad tror du om de här två matcherna?
Här tror jag tror att Benfica kommer ställa till det för Real Sociedad här på hemmaplan, revanschlusten som du säger, kniv mot strupen, seger här samtidigt som inte vinner mot Salzburg, så blir den här gruppen återigen en jäkla soppa till de sista omgångarna. Så ja, rolig och spännande grupp.
Verkligen, ja, men den gillar jag också. På onsdag då har vi grupp E till H och i grupp E har vi Atletico och Lazio på 4 poäng vardera, Feyenoord på 3 och Celtic på 0. Feyenoord tar emot Lazio i en av de tidiga onsdagsmatcherna medan Atletico ska till Glasgow senare på kvällen. Lazio behöver desperat poäng i seriespelet och möter Sassuolo på bortaplan. En ganska svår bortamatch. Feyenoord har efter en halvdålig inledning på ligaspelet, de vann i och för sig första 3 matcherna men sen tror jag att de förlorade 3 i rad. De har nu i alla fall 6 raka vinster i ligan och ledde ju 2 gånger på bortaplan mot Atletico senast i CL då, även om man förlorade till sist med 3-2. Atletico har 5 raka vinster och bara en förlust på 10 matcher hittills i år i ligan och CL. Vad tippar du här?
Jag säger en 1-0-seger för Atletico Madrid borta mot Celtic och sen säger jag på ett målfyrverkeri i Nederländerna där jag tror det kan sluta hur som.
Ganska rolig match ändå, Feyenoord mot Lazio. Ja,
känns som att den kan bli väldigt galen.
Verkligen, verkligen. Grupp F då, dödens grupp med 4 lag precis under toppskiktet i Europa tror jag man kan säga, med PSG, Milan, Dortmund och Newcastle. Newcastle leder den här gruppen med 4 poäng, PSG är 2 med 3 poäng, Milan är 3 på 2 poäng och Dortmund sist på 1 poäng. PSG tar emot Milan på Parc des Princes medan Dortmund och Newcastle möts i Newcastle. PSG värmer upp i helgen med beskedligt motstånd i Strasbourg. Milan däremot möter Juventus i den sena söndagsmatchen och möter nästa helg Napoli. Så att det är ett riktigt tufft spelschema för Milan just nu, som dock leder Serie A i eget majestät just nu. Dortmund möter sopiga Bremen i helgen medan Newcastle ställs mot Crystal Palace som i och för sig har öppnat oväntat bra i Premier League. Newcastle har dock stort poängbehov där och i ligan och Tonali Gitt hängandes över sig. De här två dubbelmötena kommer förstås avgöra mycket i en så jämn grupp på pappret och i poäng så här inledningsvis. Hur tror du att de här två matcherna kommer att gå?
Jag har svårt att se att PSG inte vinner på hemmaplan mot Milan.
Oh, underbart.
Jag tror att det blir svårt helt enkelt. Det är mycket prestige där. Samtidigt sen får vi se hur returen blir, där tror jag det blir en annan femma, men just på hemmaplan där kommer nog Mbappé och gänget vilja sätta dit italienarna. I England tror jag blir en riktig fartfylld historia. Dortmund har också kniv mot strupen där, de har inlett i Champions League-spelet väldigt dåligt och där måste man helt enkelt trampa upp. Man har positiv energi, Fyllkrok levererar i landslaget, Hummels levererar i landslaget. De har viktiga stöttepelare som visar framfötterna, så jag tror fan att Dortmund, nej, återigen här subjektiv som tysk, men jag tror det är också lite, finns en viss rivalitet där, Tyskland mot England. Jag tror på oavgjort resultat, men jag hoppas självfallet på att Dortmund tar en uddamålseger.
Vad har vi för skadeläge i Dortmund då?
Det ser rätt så ljust ut faktiskt. Samtliga viktiga kuggar är tillgängliga. Måste tänka efter, jag tror inte någon är skadad egentligen. Man har ju haft en Nico Schlotterbeck utanför landslagstruppen. Han kommer förmodligen spela. Marco Reus är i stor fin form. Haller gjorde mål i landslag nu senast. Fylkoko gjorde mål i landslag. Mokoko gjorde hattrick för U21. Adeyemi fick spela för U21-landslaget. Så det är mycket energi just nu i Dortmund som känner att de vill ge igen efter den dåliga inledningen i Champions League.
Ja, Haller fick ju inte starta senast, utan det var ju Fylkrog som startade. Kommer det bli likadant den här matchen, tror du?
Det tror jag. Just nu är Fylkrog nummer ett. Man har, eller Kicker och Bild har skrivit om det, att Dortmund var väldigt förvånade, men de blev lite chockade över Hallers värden i somras. Man märker att hans terapi, hans hela den här resan som han gjort med cancern och sånt, det har tagit på hans uthållighet väldigt mycket. Okay. Att han inte orkar lika mycket, enkelt sagt. Och det är ju fullt förståeligt. Alltså, ja, det är ju bara ett år sedan hela den där skiten kom upp. Så det är väldigt tacksamt för Dortmund att man har en fyllkrok i det här slaget.
Ja, och Haller är ju en supersub som man kan vara väldigt tacksam för i så fall. Så han kanske får den rollen istället. Du, i grupp G leder City med 6 poäng, Leipzig är tvåa på 3 poäng, Young Boys och Röda Stjärnan ligger på delad tredje plats på 1 poäng vardera. Young Boys tar emot City och Leipzig tar emot Röda Stjärnan. Det här är den tråkigaste gruppen och två rätt givna matcher, så håll dig kort. Men vad tror du om de här två matcherna?
City-seger, Red Bull tänkte jag säga, Rasenballsport Leipzig-seger. Positiva nyheter i Leipzig-lägret. Dani Olmo är tillbaka också. Så det kryddar ju bara på ännu mera för Leipzig som är i en fin form just nu.
Ja, härligt. Du, vi avslutar dagens sändning med grupp H där Barcelona leder på 6 poäng. Porto och Shakhtar har 3 poäng vardera medan Antwerp fortfarande har 0. Barcelona mot Shakhtar på Camp Nou är den andra tidiga onsdagsmatchen och Antwerp tar emot Porto i Belgien senare på kvällen. Antwerp har beskedligt motstånd i helgen mot Charleroi. Porto spelar i portugisiska cupen mot ett lag i fjärde divisionen. Barcelona är fortfarande obesegrade den här säsongen och möter Bilbao i helgen. Halvsvår matchen då. Shakhtar möter bottenlaget Cherkasy i den ukrainska ligan. Vad tippar du här?
Seger för Barcelona. Och sen vinner Shakhtar i Hamburg sen i returen, hoppas jag. Och sen seger för Porto mot Antwerpen.
Underbart. Med det sagt så viker vi in hovarna för den här gången. Tusen tack till dig Kevin och till alla er lyssnare. Följ Kevin på Twitter för det senaste om tysk fotboll. Och nu även på Blue Sky, eller hur?
Ja, jag har kommit in i den värmen också. Försöker. Det är svårt att hålla koll på alla plattformar, men det stämmer.
Ja, jag finns där också ifall ni vill följa mig där. Lyssna på Stamplats och självklart Headlines och fotbollskanalen Top 5. Ajöken, ciao!
Auf Wiedersehen!